Anders Kempe är president för EMEA MSL Group. Välkommen till Kommunikationspodden.
Tack så mycket.
EMEA, för de som inte vet, vill du beskriva lite?
Det är Europa, Mellanöstern och Afrika som i geografisk region.
Och hur många anställda ansvarar du för?
Vi har ungefär knappt 1000 medarbetare i den här regionen. Så att vi är väl den, tror jag, intäktsmässigt största aktören i vår bransch i den här delen av världen.
Hur länge har du bott i London?
Jag har bott i London i 4,5 år, och innan dess bodde jag i Stockholm och är bland annat en av grundarna till JKL.
Just det. K-et i JKL kan man ju tänka på. Jag har precis lyssnat på en föreläsning till dig. Hade tänkt att lyfta några frågor som är sprungna ur några slutsatser som du har dragit. Bland annat att världen har blivit überifierad, sa du. Vad menar du med det? Låter intressant.
Jo, men det är, många har ju pratat om länge att vi lever i ett alltid på samhälle. Världen med är 24/7, inte minst på grund av att allting transporteras så fort och sociala medier etc. etc. Men det som också har hänt nu är ju att det ska vara on demand, det vill säga man vill ha tjänster inte imorgon, inte på fredag, men kanske kommer jag på det på lördag morgon, då vill jag ha exakt då. Och Uber är ju en väldigt bra exempel på det. Det vill säga, branscher förändras väldigt snabbt. Och gamla spelare utmanas väldigt snabbt. Och det sker med hjälp av teknologiska plattformar. Och som i sin tur styr hur människors beteende och efterfrågan ser ut. Så att gamla spelare, oavsett bransch, som inte är beredda att förnya sig, kommer bli drabbade av Uberiseringen i världen.
Vilka tror du kommer bli liksom, vad ska man säga, svårast drabbade utav Uberifiering? Vilka står sämst rustade för det?
Det är svårt att säga, men jag tror att väldigt många stora aktörer oavsett bransch, i varje fall för några år sedan, var de dåligt förberedda. Nu tror jag alla börjar bli lite mer förberedda, även om det är svårt att förutsäga. Men när Uber som fenomen är så intressant, därför att nu när det finns så känns det så självklart. Men jag tror inte att de utmärkta taxichaufförerna i London bara för 3 år sedan hade tänkt sig att de skulle bli utmanade på det omfattande sätt som de faktiskt blir idag.
En ny dimension för PR-skrået är att beröra, sa du. Vad menar du med det?
Jag tror att om man tittar på hur utvecklingen ser ut i sociala medier till exempel, det har tagit en stor plats i våra liv. Det har stor inverkan på hur vi så att säga formar våra uppfattningar, det vill säga att vi litar mindre på auktoriteter och vill höra vad de som vi kanske känner och enskilda individer, vad de tycker. Det är de man lyssnar till. Men så att för att kunna stå ut i det här stora bruset, så vi som jobbar med PR ska ju kunna berätta en historia på ett övertygande sätt. Men det räcker inte längre med fakta eller ens om man är god historieberättare. Man måste också beröra för att stå ut. Och då måste man också kunna beröra med, tror jag, allt mer visuell kommunikation. Så komma tillbaka till vad jag började med att säga om sociala medier. De flesta insiktsfulla bedömare tror jag att inom 2 år så kommer det kanske upp till 70-80% av de meddelanden som vi får på sociala medier vara visuella. Och i visuell kommunikation, som även vi i vårt skrå, vår bransch måste syssla med, så måste man också ha en berättelse och en förmedla någonting som kan beröra. Och så kombinationen av fakta, berättande historia på ett engagerande och berörande sätt är det som kommer bli helt nödvändigt i framtiden.
Känns det enkelt, naturligt eller bara det här blir ett högt berg att bestiga?
Det känns väldigt kul, det känns väldigt spännande, men det är absolut inte enkelt. Utan det är nog mer komplext än någonsin tidigare och därför roligare än någonsin tidigare.
Englands befolkning står ju inför ett val. Och hur mycket ser du att det brittiska näringslivet engagerar sig i påverkansarbetet i samband med det?
Inte så mycket. Det finns inslag av att man pratar om att det är en bra regering, för ekonomin har blivit bättre och så vidare. Bra näringslivsklimat, det finns sånt. Men inte så mycket. Den fråga de är mest engagerade i är den som, en fråga som jag tycker är viktig, och nämligen om att ha öppna gränser i England. Att tillåta immigration och integration som är viktigt för hela dynamiken och känslan i samhället, men att det ska bli ett växande England också. Men som också är deras sätt att också hantera EU-frågan, eftersom förmodligen blir det en EU-folkomröstning 2017. Och där är engelska näringslivet ganska tydligt i sitt ställningstagande om ett ja. Och tyvärr så har Nigel Farage och UKIP fått styra agendan här i England de senaste åren. Och man har blivit allt mer främlingsfientliga, tror att man är sig själv nog. Vilket har skapat en trist debatt. Vi får se hur det går nu om snart 10 dagar, men det mest positiva är väl att det ser ut som om UKIP kommer att göra ett ganska dåligt val.
För, det är ju andra som har pratat om UKIPs problemformuleringsprivilegium. Vad tror du att det beror på? Är det så att de har antagit en annan retorisk modell, eller har de andra varit för oerfarna eller oambitiösa? Vad tror du?
De andra har varit för eftergivna. Har varit för inriktade på att man ska vara, alltså, säkerhet först. Inte ta några risker. Vilket ofta, tycker jag, idag straffar sig. Och UKIP har byggt på dels den här traditionella känslan som finns i kolonialmakten England, att man kan klara sig själva. Man har byggt på också ett ganska utbrett misstänksamhet mot Bryssel, inte mot EU utan mot Bryssel, mot byråkratin i sig. Och det som ändå finns i vissa delar av England, inte i London men på andra delar av England, där man kanske under de senaste åren ändå har haft det ganska tufft och man har halkat efter, man har inte skapat så mycket nya jobb. Nu har man gjort det igen de senaste åren, men under ett antal år har det varit tufft i periferin utanför London. Och då har UKIPs argument funkat bra, det vill säga att inte så konstigt att ni har fått det sämre, för alla de här invandrarna har kommit och tagit era jobb, dessutom lever de på vår brittiska välfärd och era skattepengar. Och det är någonting som är mycket känsligare i England än i Sverige, hur man ska utnyttja välfärdssystem. De har ju fel, de har inte fakta på sin sida överhuvudtaget. Men det har ändå fått visst genomslag. Men som jag sa, förhoppningsvis så ser det nu ut som om de kommer göra ett ganska dåligt val.
Du har två tips som du redogjorde för. Om man vill ha riktigt roliga uppdrag, så var det två stycken saker man gärna skulle tänka på. Vilka är det? Vill du dela med dig?
Ja, för oss som sysslar med kommunikation, om man ska ha roligt på jobbet, så handlar det om att inte bara förstå kommunikation och vara duktig på det, utan man måste också förstå business, förstå affärer och ha en passion att förstå vad är affärsidén och affärsmålet i det företag som jag jobbar på, eller det företag som jag jobbar som, så att säga, konsult, partner, byrå för. Eftersom de sakerna hänger så otroligt intimt samman. Så att ska man ha riktigt kul, så måste man ha en passion för både affärer och kommunikation. Annars så löper man ju en risk att, ja, för det första få lite tråkigare, men för det andra också att ge helt fel råd i olika sammanhang.
Så det räcker inte med en kreativ idé?
Det räcker inte med en kreativ idé, utan du måste verkligen börja med fakta. Så att det handlar om det som är, så att säga, det roliga i vårt skrå. Att det är en väldigt bra kombination av fakta, vetenskap och kommunikativ talang och kreativitet. Men den mixen är otroligt viktig.
Anders Kempe, stort tack för att du ville vara med i Kommunikationspodden.
Tack så mycket, trevligt.